Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Varmt välkommen. Du får välkommen.
Ja, ja, bra, du gjorde det automatiskt.
Jag var på. Hej.
Bra, fortsätt med det.
Hallå, hallå.
Fortsätt så.
Ja, okej, okay, tack. Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 519 av Pappapodden. Jag heter Nisse och du heter Manne.
Ja, som vanligt.
Ja, det är inga konstigheter där. Jag hörde att du har fått en del reaktioner på att jag lät så himla kall och hård förra veckan när jag pratade om separationen.
Jag har varit med om i poddvärlden separationen. Jag vet inte vad jag ska nämna namn. Det är folk som vi båda känner som har sagt: nu ska jag och den här andra offentliga personen skilja oss. Och vi är världens bästa vänner. Det är så jävla mysigt och allting och sådär. Och sen så är det 2 veckor och sen är det fullt krig. Och då tänkte man väl att när du lät så där liksom, eller Jason Momoa var ju lite annorlunda också. När du lät så där himla formell så reagerade en del på att du kände sig som att så här, vad är det som händer egentligen?
Ja, just det.
Är det fullt krig nu?
Jason Momoa, kan inte du berätta hans, hur gjorde de? Det var ju, de gick ut
tillsammans. Nej, men de gjorde typ så här att det är så härligt, vi älskar varandra mer än någonsin och vi är så glada att vår relation växlar in i en ny skepnad där vi kan vara ännu mer spirituella tillsammans och fördjupa det här kärlekståget som vi tuffar omkring på, ungefär.
Och när du säger spirituell, menar du det här amerikaniserade, alltså andlig, eller menar du det svenska kvicktänkt och snabb i tanken?
Nej, gud, alltså jag har aldrig förväxlat dem tidigare, före nu, för att jag hade det på engelska i,
Jag blev väldigt, för att,
nej, jag har aldrig sagt sådär förut, men vad bra att du reagerar
på det. Ja, för att det är ju mitt, det är ju min
ja, men det var, jag tänkte på engelska, var därför. Det kanske folk gör.
Jo, men det är
kanske
ju det de gör, men det är mitt värsta. Alltså, det är inte mitt värsta, för att jag bryr mig inte, för språket är, som Fredrik Lindström säger, ju föränderligt, och såhär, nu säger man spirituell när man menar liksom andlig.
Ja, fast det blir ju ett problem då, för att då blir ju, då försvinner ju ett svenskt ord då som har funnits. Ja,
men jag vet, om det är en tjej som är 30 som säger att hon är spirituell, då fattar jag av omständigheterna att hon är, menar andlig, att hon gillar liksom lite mystiska saker. Men om du säger spirituell, då blir jag mer osäker. Eller då förutsätter jag att det är
så,
men när du använder dig av uttrycket spirituell, då förutsätter jag att du menar kvicktänkt, snabb i tanken. Men det var här blev det märkligt. För att det skulle vara konstigt om Jason Momoa och hans ex-hustru gick ut och sa att de var kvicktänkta och snabba i tanken efter sin separation.
Verkligen. Ja, men de såg det som liksom att en de andlig resa typ i den här kärleksrelationen. Ja, precis.
Innerligt.
Och att det skulle bli så spännande och kul.
Nej, men alltså anledningen till att jag, det kanske lät sådär, det är väl för att jag har ett såhär, vad heter det, resting bitch face. Alltså jag försökte bara neutralt läsa upp typ som en kommuniké, med liksom komma med typ som ett pressmeddelande, bara att det här har hänt.
Just det.
För att jag inte vill, jag är ju så himla gränslös alltid ju med allting som är privat och personligt. Jag har ju väldigt få spärrar, så att när jag väl ska ha en spärr, jag vet liksom inte riktigt hur jag ska göra. Så att då blir det kanske lite konstigt. Alltså typ som att man är en person som alltid säger ja till allting, och sen så helt plötsligt så bara nej, nej. För att man har liksom aldrig lärt sig hur man säger typ nej, och så ska man göra det, och då gör man det med eftertryck. Så jag tror att det som då kanske uppfattades som,
men det är lite grann som jag med min konflikträdsla. När jag ska försöka passera någon person, så vågar jag inte säga ursäkta, och jag är rädd att det ska låta fel. Så till slut så blir jag extra konstig, för att jag typ råkar tackla till personen när jag smyger förbi istället.
Ja, men typ så. Alltså att det blir så att det är liksom, det är inga konstigheter. Alltså vi är, vad heter det, Jason Momoa spirituella.
Ja, ni tuffar på i kärlekståget.
Ja, exakt. Men jag vill inte liksom lämna ut folk här. Jag vill inte liksom, när det är liksom andra människor än jag verkligen inblandade. På sikt så kommer jag ju såklart prata lite. Du och jag snackade lite om det innan. Typ så här, man kan väl prata kanske om så här varannan vecka livet, eller hur jag uppfattar det och vara själv med barnen och sådär. Och det kommer jag ju verkligen kunna göra. Men jag känner just nu är det liksom så här.
Nej, ingen ska tvinga dig.
Nej, men
inte
det,
ens Jason Momoa.
Nej, men det är klart, ingen kan ju tvinga mig till någonting. Men samtidigt är det så här,
det är ju kanske spännande också, innan du nu börjar berätta om det, med att man tänker olika, alltså att du är som en projektionsyta liksom.
Men jag kan ju berätta tänka, lite praktiska saker
om vad du gör.
Det kan jag göra, för att vi håller ju på nu och fixar med lägenheter och så här. Det är ju, gudarna ska veta att det är ju inte det lättaste i Stockholm. Men nu har vi, jag har en lägenhet som jag ska flytta in i här i mars, en trea i Farsta. Och Li har också en lägenhet som hon ska flytta in i mars i Farsta. Så att där är ju, det känns ju jättehärligt att det liksom är, att vi har löst det. Så nu har vi någon sån här, för mina föräldrar har ju en lägenhet på Söder, för att de bor ju mestadels på Gotland, men de har en lägenhet här. Så att nu gör vi liksom att vi bor lite växelvis i den här så länge, så att vi,
men de är inte där någonting nu eller?
De ska vara här typ under den här perioden, ska de vara här kanske en vecka eller om det är två totalt, så att då får man försöka.
Mysigt det blir för Li då att äta frukost med dem och så.
Ja, det kan jag tänka mig att hon kanske inte vill, utan då får vi hitta en annan lösning just de dagarna.
Just det. Ja, men fan vad bra.
I och för sig så har ju de en bra relation också, så att, men jag tror ändå inte att hon är så jättesugen på. Jag vill inte heller sitta och äta.
Ja, de lite Jason Moa-relationer också, att de tuffar också på in i något nytt.
Ja. Alltså alla tuffar in i något nytt.
Och väldigt andligt.
Och så att det är ju... nej, men så är liksom landet ligger. Det rullar på. Och det, just det här med boendet är ju verkligen en sån här, eftersom vi bor i Stockholm och eftersom det är sånt där, så har ju det... Man har ju läst en del nu när man har satt in lite här olika debattartiklar om folk som har svårt att skilja sig på grund av liksom yttre omständigheter i form av bostadsmarknad och liksom finanspolitik och annat. Och här känns det ju ändå som att det här har ju gått alltså jävligt geschwint med att fixa boende, och det känns ju skitskönt.
Det verkar som att man ska bo i Farsta i hyresrätt.
Men vet du vad det bästa är i min nya hyresrätt som jag får? Vet du vad som finns i huset? Nej.
En bastu?
Ja.
Fan vad lyxigt.
Ja, det känns, det kommer inte vara någon, det är ingen liksom vedeldad vid någon liten vik. Det är en vanlig bastu med elaggregat, men det är ju ändå otroligt härlig grej.
Ja, visst.
Och ha, wow. För det är ju som att jag har en bastu hemma. Jag menar, det är ju inte så många som nyttjar den där, om jag eller det kanske det är, men jag menar, det kommer ju ändå vara, ja, det kommer ju vara otroligt. Jag kommer ju basta som fan.
Det är bra sätt att lära känna grannarna, men inte annat. Det är faktiskt en ganska bra övergång om du känner dig nöjd där.
Ja, alltså jag bara, lät jag nu lite mer varm och alltså,
det ja, var inte, ja, ja, verkligen. Ja. Ja, men det var nog exakt det som folk efterfrågade. Det eller juicy skvaller om kriget precis. Som pågår.
Ja, det, ja,
det var jättebra.
Ja.
Alltså bastu är någonting som jag har nyttjat mycket på sistone. Jag har varit en hel del i Västerloppshallen. Och det är en så spännande nutidsnostalgi i den där jävla hallen, för att jag började gå dit alltså senare delen av mitt liv, för 13 år sedan, när vi väntade Iris och vi bodde på Hägerstensåsen, och det var liksom min första träningssatsning när jag ville bli fit, vilket var så här taskigt mot Sara på något vis, som var höggravid och svullen också den högsommaren som blev. Men jag gick dit innan jag skulle gå till mitt jobb med Dammsug Sverige.
Men hur skulle du beskriva din kroppskonstitution innan du började och ville bli fit? Jag känner inte dig på den här tiden, så jag vet ju inte riktigt hur du ser ut.
Alltså då, jag var nog ganska liksom bara slank, men hade inte så mycket muskler. Sen hade jag ju en period innan det. Alltså, det var ju någon gång när jag var strax över 20 som jag var lite smal tjockis. Men innan jag började med min träningssatsning så såg jag nog bara ganska, alltså en smal men inte superatletisk.
När du var smal tjockis, var det då när du drack och knarkade som mest?
Ja, precis. Ja, lite sprit. Och det var, jag var nog ganska smal, utom att jag fick ju träna sen på att hålla in magen. Men att jag upptäckte en liten kula där när jag var 21 år, som jag inte tyckte om.
Nej, för du var ju otroligt, men i alla fall, slank där... på de bilder som vi har lagt upp på Instagram tidigare från när du var typ 17-18. Då var du liksom, då fanns det verkligen ett uns av någonting på dig.
Nej, 57 kilo var min lägsta notering som fullvuxen.
Vad väger du nu?
1,83. Och nu väger jag 76. Så det är lite skillnad ändå.
Jag väger, men i alla fall, jag ligger fortfarande på mina 93 kilo. Det är jävligt nice.
Ja, härligt.
Det är sjukt att jag...
Fan, det är mycket alltså.
Ja, men jag förstår inte var de kilorna finns någonstans.
Nej, det vill du nog inte veta eller? Sånt ska man inte undersöka. Om det inte är så att man har jättestort kön. Men det kan ju vara problem på andra sätt.
Men alltså, du tänker att det kanske är en jättestor tumör typ någonstans, som bara växer och växer och växer utan att jag märker något.
Ja, precis. Eller att du skulle upp, om du kunde se dig själv bakifrån. Att allting sitter där bak på något vis.
Jaha, men det har vi
det där som du brukar prata
min rygg.
Om.
Men jag tycker att den har blivit bättre. Alltså jag tycker ju sen jag började med crosstrainer, det känns som att crosstrainer är liksom en sån här helhetsverktyg på något vis. För, alltså, till skillnad från löpningen, det känns som att man liksom får hela kroppen på ett annat sätt.
Ja, du får visa upp det snart. Men i alla fall så har jag varit så fruktansvärt mycket i den här hallen de senaste 13 åren då. För sen så, hela Södra TK utspelas ju där i källaren.
Just det, det var det jag tänkte. För det var väl där du gick ner i källaren någon gång med förevändningen
att barnen.
Du skulle visa barnen hur det såg ut. Och sen så gick du inte ut därifrån på 5-6 år typ.
Nej, sen stannade jag verkligen där och var där hur mycket som helst. Och mina barn har varit där hur mycket som helst. Och de har ju också spelat handbollsmatcher, haft cheerleading-uppvisningar. Iris har träning i Västerhoppshallen 6 timmar i veckan. Det är därför som jag är där ganska mycket också, för att passa på att träna. Och basta när hon är där. Så det är väldigt bra. Men väcker många minnen till liv. En annan sak som jag har börjat tänka på, det är att jag börjat titta på, för då har jag ju varit hemma hela dagen med Adrian. Och sen så ser jag...
Men det måste vi ju stoppa och säga. Nu har ju du varit pappaledig här på deltid en vecka.
Ja. Precis, det kommer jag prata mer om sen. Men precis, jag har haft min första föräldraledighetsvecka nu. Det är fredagen som blir in det här, och jag har varit hemma med honom 2,5 dag ungefär. Och då när jag har varit hemma med honom så tittar jag väldigt mycket på pappor som är med sina söner. Söner som kanske då är 2-3 år eller någonting, 4-5, och funderar på liksom hur min och Adrians relation kommer att vara, om det kommer att vara annorlunda på något vis att ha en pojke mot att ha haft flickor. Ja. En sak som är konkret, väldigt tydlig nu, det är att jag badade och bastade mina barn tills de var, alltså tills Iris var kanske 8 och till Rut var kanske 6-7. Sen har de inte velat göra det. Först och främst för att de inte vill vara inne liksom herrarnas. Det var ju jättejobbig grej att det blev så liksom. Och nu också att de tycker det är väldigt äckligt med simhall överhuvudtaget. Så nu kan jag liksom inte dela det med dem, som jag kommer kunna göra förmodligen då med Adrian. Om man inte blir en bastuhater så kommer vi kunna basta en massa tillsammans när han är 12 år liksom. Ja. Så jag tittar på de där pojkarna, och jag tittar på hur pojkarna också tittar på sina pappor. För det slog mig att, alltså min mamma var ju den som jag var med absolut mest under barndomen. Pappa jobbade ju ganska mycket och sådär. Men ändå så minns jag hur mycket som helst av att jag har duschat och tagit
alltså,
mig med min
pappa. Unga lyssnare
kanske
inte fattar det, men alltså förr i tiden var det lite så att typ mammorna var hemma mer och papporna jobbade.
Exakt.
Ja.
Ja, precis.
Det känns ju kanske helt avlägset, men det fanns liksom en sån...
Ja, det fanns en sån tid, ja, verkligen. Även här i Sverige liksom. Mm. Det här var liksom inte USA på 50-talet, utan Sverige, Huddinge på 90-talet var så här, att pappor ofta jobbade mycket. Men trots då att jag måste ha duschat och badat för mamma 1000 gånger, så har jag ingen minne av liksom hennes tvagningsritual eller hur hennes kropp såg ut eller sådär.
Ja,
jag minns hur mycket som helst. Ja, exakt i detalj hur pappa såg ut och vad han gjorde.
Fan vad intressant. Jag håller med exakt att jag också kommer inte ihåg mamma, alltså typ naken överhuvudtaget, men pappa har ju liksom sett hur mycket.
Sen minns mamma naken, att hon kunde gå omkring liksom i en öppen morgonrock eller sådär. Det var något som jag bara noterade, men jag minns ju inte så här i detalj hur hennes olika kroppsdelar såg ut, och jag sket nog fullkomligt i det.
Men jag tror också att i mitt fall så
var det ju enormt viktig, hans nakna kropp för mig.
Men pappa och jag var ju, alltså mamma har ju aldrig, jag har aldrig sett mamma i en bastu i hela mitt liv. Alltså apropå.
Nej, men så är det med min mamma också.
Vi hade ju bastu i Vegas, i villan, och vi har ju bastu på landet. Alltså jag har aldrig sett henne i någon av de där två faciliteterna. Så att jag menar, det gör ju också att, för pappa är ju, har jag ju sett mest naken när vi har bastat. Alltså det är inte så ofta vi liksom är nakna i andra sammanhang så att säga ihop. Så att det är väl lite mer naturligt att man ses där.
Så är det kanske, men jag tänker att jag måste ju verkligen ha duschat och badat även när jag inte bastade med pappa. Ja. Men om jag ska berätta några saker som jag minns då tydligt då från min pappas kropp och duschritual. En grej var att jag fattade inte hur han gjorde det, för att han sköljde ur shampoo med ögonen öppna.
Mm-hmm.
Vilket var för mig helt, alltså så otroligt märkligt, för mig var det jättesmärtsamt bara att tvätta, alltså att skölja vatten utan shampoo. Man stängde ögonen jättehårt, men ändå så kom det in vatten och gjorde sved som fan. Och sen ibland så behövde man ha shampoo, och det var ju ettervärre. Det gjorde så fruktansvärt ont. Och han var så jävla cool där, när han stod med vidöppna ögon och sköljde shampoo, vilket jag fortfarande inte gör, fast jag nu själv är vuxen.
Men alltså lät han shampoot rinna in ner i ögonen liksom? Han bara brydde sig inte?
Ja,
eller lutade han
brydde
tillbaka?
Sig inte.
Jaha.
Nej, alltså som jag minns det så bara liksom, det bara löddrade hela ansiktet. Han brydde sig inte. Han sköljde väl liksom ögonen också sen, rena. En annan sak var att jag kunde aldrig avgöra om det var så att han faktiskt kissade i duschen. För att vattnet rann ner för hans snopp som en ordentlig kissstråle. Och det luktade ingenting. Och han hade sagt till mig att man absolut aldrig fick kissa i duschen, så det kändes märkligt om man skulle stått där och kissat helt ogenerat. Och jag vågade inte fråga, men ändå så, det var ju de facto en stråle från snopp.
Men det där tippen, vet du väl som vuxen, så där ser det ju ut. Alltså det ser ut som att man kissar ofta.
Ja, det har jag lärt mig det nu. Ja. Nej, jag fattar.
Ja, men det kanske man ska förtydliga, att det här är ju barndomsminnen. Det här är liksom inte vuxna mannen som står på barn och tittar på. Den här är nu liten.
Nej, men en annan sak var att hans snopp var så otroligt olik min.
Uh-huh.
Min såg ju ut som en, vet du hur en spetsle ser ut?
Vet du hur en snopp ser ut, tror du jag ska fråga?
Uh-huh. Vet du hur en spetsle ser ut?
Spetsle? Nej, vad är det för något? En hund?
Det är en sån här liten alltså som en tysk pasta-grej, som ser ut som en liten binnikemask ungefär. Lite tvinnad,
okay.
Blek.
Ja, ja, men jag förstår,
du kan
jag
googla på spetsle.
Ja.
S-P-E-T-Z-L-E. Mm. Min snopp var blek, slarvigt handkavlad såg den ut, vit och späd med en liten snabel.
Ja.
Pappas var stor och mörk och med ett glänsande, gigantiskt liksom typ lila ollon, fast mitt var ljusrosa.
Oj.
Och en annan så här fascinerande grej var att pappa körde alltid nedkäbat. Alltså han hade alltid sitt ollon blottat. När jag började fundera på det här tänkte jag så här, har jag också det? Sen tittade jag på mig själv i Västeruppsalen igår kväll och såg att nej, det har jag ju inte, utan det vanliga för en vuxen man är väl att om man inte omskuren, att förhuden sticker ner en bit, men sen så är det lite av ollonet blottat. Men han hade alltid hela...
Men är han omskuren?
Nej, men det är det jag funderar på. Man antingen, alltså han har aldrig nämnt att han är omskuren, och jag har aldrig vågat fråga.
Jag har ju frågat min pappa jättemånga gånger, för att jag, det var när jag var liten, för jag upplevde exakt samma sak. Och det har varit
är det sant?
Ja, och att han var så här... Men
var han omskuren?
Sluta fråga. Nej, han är inte det. Det är bara...
Nej, men vet du, då... Det kanske är så att vissa män liksom kör nedkäbat. Fast som jag minns det, om jag tvingar mig själv att tänka på det.
Men nu tittade jag ner, alltså full disclosure här, så tittade jag ner. Nu, min var nedkäbad nu, när jag bara satt här.
Helt nedkäbad?
Ja.
Okej. Ja, det var väldigt fascinerande. Men det
kanske
är
en
sån här att...
far- och son-grej. Det kanske kommer komma till dig när du är pappa till en son. Ja. Helt plötsligt så kommer du märka
ja,
att
det just det. Eller jag måste bara bli lite äldre. Jag måste komma över 40 för att det ska hända.
The switch.
Att liksom, elasticiteten i förhuden är så himla slapp så att den liksom glider ner av sig själv.
Men det är roligt det här. Apropå att förra avsnittet pratade vi om att världen var ett ollon.
Men du pratar om ollon igen.
Det här är liksom en pendang till det avsnittet kan man säga.
Ja, men då får inte det avsnittet heta någonting med ollon då. Men det var som att pappas snopp var en pappas snopp var en helt annan sorts varelse. Man kunde liksom inte riktigt se att han är man och jag är en pojke, så vi har liksom olika apparatur, utan bara att det var som att vi hade fått olika saker. Alltså helt väsensskilda.
Men det här var ju också du så liten så att du hade ju ingen könsbehåring och sånt. Det måste du också, det lade du inte märke till.
Nej. Jo, det, precis, det var ju också en grej. Men det var ju någonting som jag ändå visste intellektuellt, att så är det. Alltså lejon, de får en man och sådär. Och människor får kroppsbehåring. Det var någonting som man kunde se fram emot och som man kunde ta in intellektuellt. Men att mitt kön skulle genomgå den här metamorfosen och bli stort och mörkt, det kändes ju väldigt konstigt då. Att den här snaben skulle försvinna.
Du säger att du inte har en helt kabbat nu, men bara jag tänker på, alltså nyfikna lyssnare, skulle du säga att den fortfarande ser ut som en spetsle?
Nej.
Eller har den utvecklats sedan dess?
Det har hänt saker sedan dess. Nu tycker jag inte att den
är
en annan slags varelse.
Är det någon typ av tysk bratwurst eller någonting?
It's a bat, it's a fucking bat.
Okay. Och då pratar du inte om fladdermus?
Nej, precis. Nej, men jag vill inte gå in på det.
Men, alltså, men du vill inte gå in på andra detaljer, alltså, men du kan
Adrian får berätta. Vi ringer upp honom om en massa år, så får han berätta hur han upplevde det.
Gud vad roligt om vi skulle spara avsnittet till om en massa år, så att vi kan liksom ringa upp honom. Men det jag vill
det
säga, alltså, för alla nyfikna lyssnare, det är i alla fall inte en spetsle, utan att vi behöver gå in på fler detaljer än så.
Ja, nej, du var orolig att någon skulle få upp bilden av att
nej, men jag tycker ändå för din egen skull,
dömd att leva med en spetsle.
Att det ändå, det är inte en spetsle som sitter och snackar nu.
Nej, tack.
Man hör ju sällan om liksom spetslelugnet, om du står med här.
Just det. Hans skäggväxt och rakritual fascinerar mig enormt.
Ja, men rakningen var ju...
Det växte ut...
Förlåt, säg din, för det hände någonting i mig med det här också, för det här var någonting som jag känner igen mig mycket i, just rakningen. Men prata du först.
Det växte ut nytt skägg varje dag. Det var inte bara min pappa, jag minns lite senare min kusin Erik Lindholm, att han kom nyrakad på min äldsta systers studentmottagning. Alltså helt slät. Och sen gick han därifrån med ganska kraftig skäggstubb. Och så där var det för min pappa också, även om han inte hade fullt så kraftig skäggväxt, att varje dag kom det nytt skägg. Och att han då vågade dra en hyvel med alltså sylvassa blad över sitt ansikte. Och att det där skrapande ljudet lät ju liksom lite läskigt. Man fattar att det var ordentliga grejer. Och om han då råkade skära sig, så var han helt obrydd. Alltså han skrek inte och grät, utan han var kanske lite irriterad över att det kom blod, men han var aldrig rädd eller ledsen.
Det känns som att alltså rakbladen var ju lite sämre förr, alltså. Att man skar sig, det känns som att det var mycket liksom...
Ja, kanske.
Jag tänker på de här Bic engångshyvlarna. Usch.
Ja, bara... sådana hade pappa ofta.
Ja, med bara ett blad. Alltså det är ju inte så skönt. Nu är jag, nej, sådana är hade jag ju mycket i lumpen. Det är ju typ min... Det är enda gången jag typ har rakat mig med hyvel. För då skulle man ju göra det. Annars har jag liksom kört med rakapparat eller typ trimmer och haft någon typ av stubb. Eller som nu, liksom ett skägg. Så att det här med just rakritualen är ju fortfarande nästan lite romantisk för mig. För pappan hade en sån här raktvål, du vet, med så här borste som han löddrade.
Det hade min pappa också.
Och sen så löddrade han, så han hade liksom ingen rakskum.
Vildsvinsborst skulle det vara.
Ja, precis. Så det var ingen sån här att det var något så här rakskum, utan det skulle borstas till. Och sen så var det ju rakningen, och sen så var det också någon typ av, jag tror han hade typ så här Old Spice eller någonting. Jag ser för mig att det var något sån här lite ganska vanligt rakvatten, i alla fall när jag var liten, alltså riktigt liten, alltså de första minnena. Sen tror jag att det hände något annat, men just det där rakningsprocedurerna, så den var ju, det började man ju med.
Min pappa hade
ganska tidigt själv började jag med det, för att det var en sån här vuxenritual på något vis, att jag innan det ens behövdes riktigt så började jag liksom raka mig med hyvel, för jag tyckte att det var, ja, det kändes, det var ju då min farbror, ja,
man längtade efter det, och pappa,
nej, men
också,
min farbror, han, förlåt, jag måste bara, min farbror, ja, när han såg det någon gång, då sa han så här, men vad fan, det räcker väl om du ställer emot vind.
Fan vad taskigt, ja, så ska jag aldrig säga till något, till någon ung man.
Nej, gör inte det.
Nej, men han använde inte då det här vildsvinsborstet med raklödder i bastun, för att han invigde mig i vissa så här mansritualer. Alltså, han ville förklara rakningen för mig på ett sätt som han inte gjorde för mina systrar. Och det kändes helt fint att bli invigd i det. Då berättade han typ varje gång han rakade sig efter bastun att man behöver inte raklödder när man rakar sig efter bastun. Nej, då är porerna vidöppna och skäggstubben mjuk och medgörlig. Och han njöt väldigt mycket av hur skägget var då. Och också, man skulle helst inte liksom vaska bastun sådär genom att inte rakas, utan man skulle passa på när skägget var så lätt rakat.
Och då har jag en fråga nu. Du som är mer skäggtrimmerman än vad liksom din pappa var. Alltså, men du är ju också en porrpungs ansa könsbehåringsman. Det, kommer du liksom inviga Adrian i ansa könsbehåringens mysterie?
Fan vilken bra fråga.
Ja. Så här skulle
det känns ju, det skulle kännas väldigt gränslöst. Och, men däremot så har jag funderat på det, för när jag gick på badhus mer än
men hur är ditt liksom könsbehåringsgame nu för tiden? Det känns som att det var länge sedan. Senast lyssnarna blev uppmärksammade på, eller det var ju när du vaxade dig. Det var ju länge sedan. Jag menar, ja. Det har du väl inte fortsatt med att gå och vaxa dig?
Nej, det har bara ryggen. Nej, men jag trimmar. Och sen pungen raka.
Ja, alltså du trimmar så att det inte blir liksom en vildvuxen buske. Alltså,
jag trimmar väldigt, väldigt kort, men så att det inte är helt bart.
Alltså som en, som en skäggstubb kan man säga. En lite längre skäggstubb, helt enkelt.
Ja, precis. Men det där, alltså, det där tyckte jag var jobbigt. Jag hade liksom lite mer vildvuxet när jag bastade mycket med barnen, bara för att jag tyckte att det skulle kunna vara liksom konstigt, typ som att jag sexualiserade mig själv.
Ja, för det var ju det, var ju det du gjorde. Det kommer jag ihåg när vi pratade om det i podden. Ja. Det här med att sexualisera könet. Det pratade du ganska mycket om, kommer jag ihåg, för några år sedan.
Ja, ja, precis. Ja. Ja, men det gillar jag ju. Men sen så, jag vet inte hur folk löser det, för att jag bastade tillsammans med, det var en familj som jag hängde lite med. Mm. Alltså vi badade tillsammans med dem, och då var ju pappan i den familjen, han var ju helt alltid liksom som att han rakade könet varje morgon.
Ja, just det.
Så,
alltså helt
men det där kan nog verkligen, ja, verkligen, helt kall. Men det där kan nog bli ett sånt mysterium för Adrian. Så det ska man nog, jag tror inte man, alltså den ritualen, för att det ingår väl när man är en förälder att lära barn liksom att könsdelarna är helt okej att pyssla med, men de har en särställning bland kroppsdelar, så att man ska inte hålla på med dem så mycket inför andra. Man kan till exempel i Västeruppsalen stå och raka sig där vid handfaten, men man kan inte stå och raka könet ju.
Nej, det är, och man kan inte heller typ böja sig fram och försöka raka liksom håret runt rektum.
Nej, så att det är nog helt rimligt om jag inte gör det inför honom, men kanske ändå att jag förklarar liksom att.
Men tycker du att brukar du sexualisera?
Att det finns hår där som man kan liksom välja att ta bort. Så att det inte blir så stort mysterium. Alltså jag vill inte att det ska vara som med min pappas ollon, att han undrar grejer som jag inte vågar fråga.
Nej. Men brukar du liksom känna eller? Att du ska sexualisera din analöppning?
Nej, nej, det har jag aldrig
så
tänkt
den,
på.
Så den, där låter du liksom, där trimmar du ingenting. Där får det vara som där bara.
Jaha, nej, alltså ja, jag rakar ju liksom, alltså, måste vi prata om det här?
Ja, jag tycker det är skitroligt.
Ja, men det är klart att jag rakar ju då mellangården samtidigt såklart.
Ja.
Annars hade det blivit jättemärkligt. Men vad, du rakar, du kör far vid din vildvuxna stil.
Nej, det var faktiskt ett tag sedan jag la av med den vildvuxna stilen. Det är ju kanske en.
Du har lagt av mig.
Ja, det kanske är en milstolpe. Alltså, varför,
hur fan kan du prata om mig då som har fortsatt med samma regim alltid utan att nämna den här jättestora.
Du frågade inte.
Intressanta nyheten.
Du frågade inte.
Berätta allt.
Nej, men vad,
jag tror vi är färdiga med min pappa nu. Jag tycker det är spännande bara det här med att. Ja. Alltså hur man. Alltså, den manliga blicken brukar man prata om, men den pojkiga blicken, ja, alltså pojkars blick på sina pappor, den här instinktiva känslan av att jag kommer bli typ så där och hur ska det gå till och vara lika men extremt olika där. Ja. Så det är en spännande väg som vi ska vandra, jag och Adrian. Ja, nu får du berätta allt om ditt rakade kön.
Nej, men jag tror att jag har väl ungefär som du. Så tänker jag bara. Att det är samma upplägg.
Alltså det här har ju varit liksom som... I och för sig, nu har ju du omprövat många sanningar, men det här har ju varit så enormt inarbetat för dig att man inte ska...
Jag har till och med omprövat mitt äktenskap ju. Alltså så att det är ju liksom förändringstid. Men jag tror att det var väl... Om det var i somras eller någonting som jag bara testade någon gång, så bara, men fan, det är ganska nice. Och så har jag liksom bara fortsatt på den vägen.
Ja, hur gör du med din...
Ja, men det är intressant om, apropå det där med, för jag tyckte att det var lite jobbigt i början också, att så här, att man, framförallt för mig som gick från att vara liksom full grown till att liksom helt plötsligt här trimma, alltså det är så här en switch
samtidigt som det liksom börjar växa hos din äldsta son.
Exakt.
Kan men jag har pratat om det.
Jag har bara låtsat som ingenting. Alltså, förstår du? Att jag har inte försökt så här skyla mig i badhuset eller göra någonting, utan jag har bara försökt tänka att det är så här, nu...
Men märker att du får mer blickar då? Av sönerna?
Nej, det har jag inte märkt alls faktiskt.
Det kan ju bli lite så här, klockan går, Nisse tappar hår. Och vad det är kul att se att Nisse tappar hår. Hej!
Så kan det vara. Men
att de är oroliga för att det är någon kön, eller att det är någon sjukdom som liksom debuterar där som kommer att sprida sig.
Men det är ju intressant apropå det där med blick, för att jag undrar om din pappa eller min pappa uppfattade det här som vi pratar om nu, att man tittade så mycket, för jag har ju inte uppfattat att mina söner tittar så mycket, speciellt mycket på mig, men det kanske ligger i sakens natur att man inte gör det.
Ja, jag var nog jättediskret, för jag fattade liksom ändå också att det var känsligt, alltså så här, inte fråga pappa om snoppen och sånt där liksom.
Så det kanske är världens största grej för dem, och de undrar liksom, de kanske frågar.
Men jag hoppas liksom att dina
pappa tappat håret.
Ja, men samtidigt så tänker jag väl att mannen är väl jättemedveten om att man kan ansa och fixa, och
det tror jag säkert att han är.
Mina barn vet ju allt. Nu skulle ju de, alltså, om de ser, jag vet inte vad de har för relation till mina olika könshårsfrisyrer, men jag kan tänka mig att om man är liksom 5 år så kan det vara ett mysterium. Hur kommer det sig att det är vissa vuxna som är bara och vissa vuxna som är jättehåriga? Men om man är 9 och 12 år så tänker man att nu har mamma eller pappa trimmat sig. Ja. Och så kan man tänka att det gör vuxna, eller så kan man tänka, gud vad fåfäng min förälder är. Och vad pinsamt att den är fåfäng just där. Liksom.
Men jag tror väl att det är skillnad mellan när vi var barn och dagens barn, så tror jag att det är...
Ja, då fanns det väl liksom inte en enda pappa som hade trimmat sitt könshår.
Nej, det tror jag, det är ju en jätteskillnad idag ju. Att
det man såg då, det var ju en del gubbar som liksom hade gubbglest hår. Att de hade typ så här, det hade börjat tunnas av. Ja.
Men det handlade inte om att de hade sexualiserat könet.
Nej, i allmänhet så gjorde det inte det.
Åh gud. Jag pratade apropå bastusnack, så pratade jag Viagra med en gammal farbror i 80-årsåldern i bastun häromdagen. Jag vet fan hur vi kom in på sex. Alltså, jag berättade mig någonting om min bok.
Jag kanske såg ditt kraftigt sexualiserade kön.
Ja, nej, men det är ändå... Och jag, det är så roligt hur jag ibland kan vara så himla gränslös, och att det ändå känns som att det typ... Ja, det känns inte som att han känner sig våldtagen. Utan jag verkligen säger, men har du testat Viagra då? Och han hade gjort det för... Då berättade han att han hade gjort det för länge sedan, men att det var... Han blev så jävla torr i munnen. Så det liksom... det funkar inte riktigt. Och jag bara, fan vad intressant. Alltså, pratade vi lite. Det är ju jävla kul med... Apropå bastu. Det är ju en sån grej som nu, i och med att jag har börjat köra på Friskis och Svettis när jag har problem med knät, att jag kör cross-train, att jag bastar ju mycket. Och då får man ju alltid det här roliga snacket i bastun, om man orkar. Ibland orkar jag inte, då håller jag käften. Men ibland kan man ju få igång jävligt roliga surr. Alltså.
Jag pratade med en man häromdagen som hade gått ner 50 kilo, men han vägde fortfarande 120 och visade sin enorma mage, att det blev inte varmt under den. Under magen så nådde värmen inte in, och det tyckte han var så jävla besvärligt att han satt liksom med kyla under magen.
Ja, det är liksom... Okay.
Jag har aldrig tänkt på. Det är liksom som världens bästa termos, isolerande späck. Ja. Men du, jag tänkte... Jag har 2 saker till som jag verkligen vill hinna...
Men ska jag köra en papperblick emellan lite snabbt bara?
Ja, kan du göra om du vill.
Ja, men så bryter vi av lite. Det här är en ganska spännande grej. Det är liksom ingen riktig nyhet, utan det är... Vänta, vi kör vignetten.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då var det dags för veckans pappa-utblick.
Ja, alltså jag gjorde så att jag googlade pappa och nyheter för jag tänkte att jag skulle hitta något kul. Och sen så googlade jag mamma också för att jämföra lite. Och då tänkte jag att jag bara lägger ut de fyra översta huvudnyheterna som dök upp då när man googlade mamma respektive pappa. Så tänker jag att du och jag kan ha liksom som en planlös diskussion om det här efteråt. Okej, här kommer mamma då.
Perfekt.
Svenska Dagbladet. Min exman narcissist. Hur skyddar jag min son? DN. Selma Brodrej. Det finns inget mina kollegor är så nyfikna på som vem min. Och då vet vi att det handlar om att...
Brodrej, va? Selma Brodrej.
DN-skribenten Hanna Fahl skrev om kulturbarnen. En partsinlag i den diskussionen. Ja. Och då trodde hon att Sanna Brodrej, eller Brodrej, eller vad man säger, var dotter till
Brodrej.
Gunilla Brodrej.
Just det, var hon inte det?
Nej, hon är inte det.
Nej, vad pinsamt.
Ja, hon är inte det. Det är liksom någon pappas någon svågers syssling eller något. Det var jätteavlägset. Brodrej, är det så man säger? Alltid undrat.
Brodrej.
Brodrej.
Brodrej. Alltså. Äntligen fick du veta det.
Ja, och sen så var det nästan nyhet Markoolio om Marco och Irma på TV4. Det är också ju pappa, mamma och son då. Och sen så MSN har mamma Lydias hemska upptäckt. Barnen saknade hennes DNA. Det var mammanyheterna. De fyra huvudnyheterna. Pappanyheterna, är du med? SVT Nyheter. Misstankarna mot pappan till avliden 8-åring i Luleå har stärkts. Expressen. Mamman slog larm. Pappan misstänks på sannolika skäl för mord på pojke.
Ja, men det är samma eller?
Ja, det antar jag det är samma. TT. Lyfte barnen i håret och slog dem med skohorn. Pappa åtalas. Dagen. Lena levde i skräck.
Men det är en annan pappa eller?
Ja, det är en annan pappa. Dagen. Ja. Lena levde i skräck för pappan som utsatte henne för övergrepp. Det är väl liksom de fyra pappanyheterna jämfört med de där fyra mammanyheterna.
Ja, men dessutom i mammanyheten så var det en pappa som nämnde som var narcissist.
Som också var narcissist och hur skulle skydda sin son. Okej, nu ska vi ha den här öppna förutsättningslösa diskussionen om det här. Vad fan säger vi? Alltså det är sjukt ju! Är det nyhetsvinklingen det är fel på? Ska vi skylla på journalisterna eller ska vi skylla på det patriarkala sjukhussystemet med alla dessa män som typ bara slår och dödar sina barn och hustrur? Va?
Alltså jag tror du har ju bara sökt på det här, pappa och mamma.
Inte har det.
Nej men så att det är väl ungefär liksom vad man representerar som pappa och vad man representerar som mamma.
Men jag tycker att pappapodden,
så lyfter man i håret och mördar sina barn.
Jag tycker att pappapodden, alltså jag vet inte om du, jag tänker att vi ska ha en appell. Alltså jag tänker så här, jag tar mig friheten nu. Du får vara med på det här om du vill, men du behöver verkligen inte, men jag tänker ändå tycka att det är pappapodden. Alltså pappapodden säger nej till att slå och döda sina barn och sina fruar. Där tycker jag, där är vi jävligt, alltså där är vi
benhårda. Jag är lite tveksam.
Ja, jag fattar det. Jag kanske ska formulera om det
jag,
lite.
Jag tänker mer att det kan vara ganska spännande liksom med pappa på den. Först, jag tänkte att man uppfattar det som att typ pappor pratar om sina liv som pappor och föräldraskap och det är lite gulligt och någon har liksom gosat med sitt barn och någon har varit med om en bajskatastrof eller någon som har sitt första ord, sådana grejer. Att det kan bli lite jobbigt sockerkött. Så. Men här, det här blir ju snarast en liksom true crime-podd. Alltså om man tänker pappapodd, det handlar då förmodligen om misshandel, det handlar om narcissism, det handlar om olika övergrepp. Alltså det är ju rätt spännande, det är ju rafflande.
Att man associerar det pappa positivt till någonting liksom ondskefullt, att det liksom är
exakt
pappapodden.
Det är liksom så Josef Fritzl-podden eller Satans-podden eller så att det är liksom går kalla kårar längs ryggraden när man hör det här. Det måste jag lyssna på.
Gud.
Men så jag tror det kan vara bra.
Usch, men det är ju ändå, fan vad sjukt det är. Alltså ibland slår det mig med all
du tycker
kraft.
Det är din åsikt att det är sjukt det här.
Nej men jag tycker att det bara är
att
så här
att mörda sina barn och sådär.
Fan, jävla skitvärld. Sluta håll på. Sluta vara dumma. Det vill jag säga till alla. Mm.
Mm. Ja, det är bra.
Ja, var det skarp analys, skarp bra förutsättningslös snack. Ni andra som där hemma, ni kan ju liksom diskutera det här lite också.
Ja, gärna i mindre grupper då.
Ja, i mindre grupper. Ja. Ja.
Bra. Utmärkt. En tråkig sak som har hänt är att Håkon Pedersen har dött.
Ja, jag vet. Det är så deppigt.
Det var ju, jag tror det var typ 7 år sedan i den här podden som vi pratade om honom. Ja, det var 7 år sedan. Drygt. Hösten för drygt 7 år sedan. Så hade jag hade varit ganska länge varit besatt av Håkon Pedersen. Men blev liksom mer och mer besatt. För det visade sig, jag hade fått reda på, jag vet inte hur, att mina favoritsånger från barndomen, Bumbibjörnarna, Piff och Puff Räddningspatrull, egentligen alla de här låtarna som var med i Disney-dags, var insjungna. Alltså, det började väl med helt enkelt att jag började liksom promenera på min memory lane när jag blev förälder och började lyssna på de här, kanske visa Bumbibjörnarna för sådär för Iris, och det är extremt medryckande sång, jag sjöng med och jag gillade den här sångaren så mycket som stod för soundtracket till min barndom. Och jag reagerade på när jag fick reda på att han hette Håkon Pedersen och var norrman, som i och för sig hade bott i Sverige i 10 år, men man kan höra lite, det är extra bra för att han har så himla fin röst, men sen är det ändå någonting som är lite off, till exempel att säga Bumbibjörnarna. Nästan perfekt svenska, 99,9%, men det skiner igenom och det gör det bara ännu bättre och ännu mer intressant. Och jag förberedde då för 7,5 år sedan att prata om Håkon Pedersen i Pappapodden.
Just det, det
kommer jag ihåg. På den tiden så var vi lite mer, ja, vi var lite mer ambitiösa då kanske än vad vi är nu, för att jag försökte hitta en vinkel.
Ja, just det.
Jag vill prata om Håkon Pedersen.
Alltså inte som jag gjorde nu med den här papperutblicken, att jag bara slängde ut en grej och hade liksom ingenting att säga om det mer än att det balla upp det.
Precis. Nej, inte så, utan jag försökte hitta en vinkel, och till exempel så funderade jag på så här, ska vinkeln vara att det är att det var bättre förr? Men sen kom jag på att det stämmer ju inte, och liksom Frostlåten är helt bra också med Mimmi Sandén, och liksom jag kunde inte hitta det riktigt, utan det jag gjorde för att försöka hitta någonting, en vinkel, det var att jag liksom googlade febrilt. Jag la till honom på Facebook, han bekräftade mig som vän, vilket var stort. Jag sökte vidare, jag fick reda på att han bodde i Karlstad.
Ja, just det.
Och bara några dagar senare så skulle jag till Karlstad.
Det var ju
sjukt. Och sen så fick jag reda på att, eller hur? Och sen så fick jag reda på att han hade jobbat som musiklärare på Nobelgymnasiet, som var en skola som jag, typ den enda gymnasieskolan som jag inte hade föreläst på. Men ändå coolt. Och sen så fick jag reda på att han hade jag liksom sökte vidare och fick reda på att han hade slutat på Nobelgymnasiet och börjat på Sundstagymnasiet, som var samma gymnasieskola som jag skulle åka till någon dag senare.
Det är sjukt ju.
Och jag sa glädjestrålande till, jag tror det var väl typ skolkuratorn som hade bokat mig, jag fick reda på att Håkon Pedersen jobbar hos er, kan du hjälpa mig att förmedla kontakten, för jag skulle så gärna vilja intervjua honom till min podcast. Och så sa han att jag behöver nog inte förmedla kontakten, för att han är ljudtekniker på skolan, så det är han som kommer ta hand om dig i aulan och mygga dig och sådär. Så att då fick jag träffa honom. Ja, det var en av de sjukaste slumparna. Och sen så träffade jag honom flera år, för att jag fortsatte att föreläsa på den där skolan. Och han var alltså dels soundtracket till min barndom, till mångas barndom. Det är ju liksom låtar som spelas på nattklubbar och förfester och på TikTok fortfarande. Och dessutom en väldigt, väldigt trevlig och älskvärd person som jag kom att tycka väldigt mycket om.
Ja.
Och jag gjorde då en 2 minuter ungefär lång intervju med Håkon, som jag tycker att ni ska få lyssna på, så ni kommer nu. Håkon Pedersen, så otroligt kul att träffa dig.
Tack så mycket.
Alltså, Bumbibjörnarna och Räddningspatrullen och andra sångare har ju betytt otroligt mycket. Anade du när du tackade ja till att sjunga in dem där hur bra de skulle vara och hur stort det skulle bli?
Absolut inte. Vanlig måndagsjobb, tisdagsjobb.
Hur lång tid, spelade du in båda dem samtidigt? Och hur lång tid tog det?
Nej, alltså jag spelade in dem tavlor ungefär den tiden det tar från början till slut.
Ni gjorde inte många omtagningar sådär?
Nej.
Men hur länge har du bott i Sverige då?
Kanske 10 år, kanske 8, 10.
Men när du hörde låtarna ändå, alltså det är ju fruktansvärt bra låtar. Förutom att du gör en väldigt bra sånginsats, alltså väldigt bra sånginsats, så är det starka låtar. Var det någonting du kände där i studion när du fick dem framför dig?
Absolut. Ja, det känner man ju. Kvalitet är ju, det känner man.
Har du tröttnat på dem?
På vilke då? Alltså på...
Jag tänker framförallt på Bumbibjörnarna och Räddningspatrullen.
Nej, det kan jag inte säga. Fast jag går inte att lyssna på den hemma. Men här i skolan så... Det visslas och tisslas och tasslas.
Hur lång tid tar det när nya elever börjar här innan de förstår att musikläraren har ett förflutet som artist och har gjort de låtarna?
Det brukar ta någon vecka kanske.
Det går fort.
Ja.
Men de har en relation till de här låtarna. De spelas, Bumbibjörnarna visas fortfarande och sådär. Eller gjorde det när de var barn?
Absolut, det gör de. Ja, men det går ju runt på diskotek och överallt, har jag hört.
Och du har en 9-årig dotter också?
Mm. Yes.
Har hennes kompisar hört Bumbibjörnarna och Piff och Puff?
Ja, det har de nog. Fast det tog lång tid innan hon förstod att det var jag. För som sagt, när hon berättade i skolan, både för lärare och så, att det, när de lyssnar på den i sin mystimme eller vad det nu var, så är det min pappa som sjunger. Och då tänkte de säga, ja, han sjunger för dig hemma, ja, det är bra det, ja.
Men så kom det. Personalen är inte så, eller?
Ja, precis.
Stackars dotter, skönt att de förstod det. Tack för att vi fick prata med dig.
Varsågod, det var litet.
Där har vi det, Håkon.
Som en hommage till den framlidne, nyss bortgångne Håkon Pedersen.
Exakt. Vi tänker på honom och alla som håller av honom.
Frid var hans minne och så vidare.
Ja. Vill du komma in här? Det känns som att jag kör över dig genom att berätta så mycket saker.
Nej, men jag kan berätta en grej som jag... apropå en gammal klassisk sak... som ju är en din grej från början, men som har blivit lite ett signum för pappapodden. Det är ju inte Pythagoras sats, utan vad heter den där huvudsatsen där allting jämnar ut sig? Termodynamikens andra huvudsats. Ja. Jag var med om en termodynamikens andra huvudsats i veckan. Det var en tjej som gick före mig till Friskis och Svettis. Hon såg ut som en sån här...
Alltså, är det här Friskis och Svettis podd? Är du sponsrad? Nu har du nämnt väldigt mycket Friskis och Svettis.
Nej, men jag kanske ska bli det.
Du måste bara lägga korten på bordet då.
Nej, jag är absolut inte sponsrad. Nej. Av Friskis och Svettis.
Nej.
Men gärna. Om någon Friskis och Svettis person lyssnar, så jag älskar er. Hur som helst.
Jag känner ju grundarens son. Du känner väl också honom lite grann? In pink shorts.
Jaha. Nej, det visste jag inte att det var grundarens son.
Träffade honom på Friskis den veckan.
Jaha. Skitsamma. Men då var det en ung tjej som hade ganska kaxig uppsyn. Alltså kanske var, du vet, 2021, såg ut som att hon var en övervintrad kickertjej som hade ett såhär, I don't give a fuck i sig. Alltså i looken. Att det är typ såhär, jag gör som jag vill. Jag följer liksom inte några regler. Ingen kan säga till mig vad jag ska göra. Ifall du har problem med mig, backa. Alltså den uppsynen.
Lite som du, fast ung och kvinna.
Ja, om du tycker att jag har den uppsynen så visst. Ja, om du tänker mig då, fast som ung kvinna. Typ många lyssnare kanske inte riktigt fattar den liknelsen. Men de kanske förstår den första liknelsen där med att hon hade en sån aura. Men hon var världens gulligaste och höll upp dörren till mig. Och så sa jag tack, och då sa hon varsågod, jättegulligt. Jag bara wow, var liksom...
Vilken gentlig kvinna.
Ja, vad förvånad jag blev. Att det liksom var, för hon såg inte alls ut så. Sen så när vi kom upp, så ganska fort så fick hon den här Arne, vad fuck, jag gör som jag vill blicken direkt igen. Det var som att hon, jag vet inte, det hände något. Hon kanske fick en stroke eller något. Så kom vi upp trapporna och så gick hon in, höll upp sitt kort där och blippade. Och sen så är det så här skogräns. Jag ställde mig och tog av mig skorna, men hon bara gick rakt in. Alltså utan ens blinka, så bara med sina liksom leriga dojer från, det är ju ganska kladdigt ute nu, bara stövlade hon in som att det är så här, ingen ska se åt mig när
Buffalo skor såklart, eller hur? Eftersom hon var...
Vad sa du?
Buffalo skor givetvis.
Nu har du liksom lite gamla kickerspreferenser. Buffalo skor är väl mer medelklasstjejer i 30-årsåldern som har typ, eller?
Är det sant? Jävlar, jag har ingen aning.
Hon hade...
Jag minns att man skulle se upp med dem som hade Buffalo skor.
Men så, det behöver du inte göra längre. Kanske beroende på hur långa de är,
så kanske du måste se upp på dem om de är liksom, om de är långa och sen så har buffalo skor. Men du måste inte se upp för dem. Det är ju också såna här, vad heter hon, som gör såna här häftiga skulpturer. Det finns ju en sån utanför Modgallerian. Hon som gör de här stora tonårstjejerna med just buffalo skor som liksom mm-hmm. är helt, jag kommer inte ihåg vad den konstnären heter. I alla fall, det var verkligen snedsprång här. Det var inte det jag skulle säga. Jo, men att det, och då gick hon bara in och stövlade med sina leraskor som att det liksom inte fanns någon morgondag. Och jag hade ju lust att säga till, eftersom jag är sån som säger till, att bara, vad håller du på med? Men sen samtidigt så blev det ju så fel då, eftersom hon hade hållit upp dörren. Så jag visste liksom inte riktigt vilket ben jag skulle stå
vad,
på.
Vad skulle du vinna på att säga till någon som går in med skorna? Det skulle jag aldrig göra.
Nej, men jag är ju sån. Du vet ju jag är.
Men, alltså,
jag...
men vad får du ut av det?
Ja, men, gå inte in med fucking skorna. Jag tar av mig skorna. Här är en skogräns. Jag blir lerig. Du förstör för alla andra. Visa hänsyn. Vi lever i samma fucking värld. Typ så. Men i och med att hon hade hållit upp dörren så kunde jag inte göra det. För att då kände jag, gud, hon, jag vet inte vad jag har henne. Är hon liksom en gullig person? Och sen så fick hon bara stroke nu. Var det här hon fick stroke när hon gick in med skorna? Eller var det där nere hon fick stroke? Så jag fick stroke. Mm. Och liksom sa ingenting och blev helt sådär som du beskriver när du ska smyga förbi folk och inte säga ber om ursäkt, utan jag bara, vad är det som händer? Och jag gick in och sen tränade och sen så glömde jag bort det, men sen kom jag på att det som hände, det var ju andra termodynamikens andra huvudsats. Alltså hon höll upp dörren där nere och sen så var hon tvungen att jämna upp det med att gå in med skorna. Så att det blev, så att i hennes liv så blev det plus minus noll. Det varma kaffet hade blivit rumstempererat.
Mm. Så, ja, men det där känner jag, så där gjorde jag ju extremt mycket när jag känner mig för duktig som jämställdhets- och sexföreläsare och behövde röka en liksom joint fet som en stjärngossestrut på liksom Hallsbergs tågstation.
Typ som Kapten Klänning också. Han har lite samma.
Exakt. Han kämpade jävligt hårt för att
han var verkligen, han var termodynamikens andra huvudsats. Om man slår upp det i en uppslagsverk då får man en bild på Kapten Klänning.
Ja, att han inte bara fattade att han kunde liksom chilla med, alltså om han hade bara chillat med det här med att våldta unga tjejer, så hade han kunnat ta det lugnare med föreläsningarna och vice versa.
Men vad tror du var, vad tror du var hön och ägget där? Tror du var liksom föreläsningen och jämställdhet?
Ja, men det kan man aldrig veta.
Alltså, som fick bara att vilja andra termodynamikens andra huvudsatsa skiten ur det. Eller tror
det blir
det
som
det
någon
var...
slags kaoskammare där de föder varandra. Man kan aldrig säga liksom vad som var som började.
Ja, men som det här precis. Också den här kvant Nobelpriset nu, att saker kan vara två saker samtidigt.
Ja, ja, visst.
Är de här minsta att det liksom är.
Nej, men det är livsfarligt. Alltså, om man föreläser om sex och könsroller så är man jävligt snett ute. Så att det var, om man har tur då så är det liksom en joint i Hallsberg.
Ja, 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 precis. Så att det här är liksom att om man håller på med och pratar om sådana saker, så är det någonting som är skevt i grunden och det kommer komma ut någonstans på något sätt. Och
har man, ja, det är därför så här, byggarbetare som står på jobbet och liksom inte gör många knop för de inte vill sabba ackordet för varandra, och sen visslar de på tjejer som går förbi. Ja. De är liksom världens mysigaste killar när de kommer hem.
Ja, just det.
De snickrar upp hyllor och har oral, ger oral sex i 3 timmar och ja, masserar fötter och ja, tar hand om barn och så här.
Precis.
Det vet man ju.
Ja.
Okay. Så har det alltid varit. Jag har varit föräldraledig nu, som du nämnde.
Ja.
Och det är ju fan spännande den här gången att, alltså det, varenda gång tror jag som vi har haft barn som ska man vara föräldraledig till, så har Saras föräldraledighet blivit lite kortare än planerat. För att hon är så himla attraktiv på arbetsmarknaden. Men den här gången, så till skillnad från tidigare gånger, så är vi föräldralediga halvtid, både Sara och jag, från den här veckan, alltså vad blir det, 9 januari till 1 februari. Och det är fan en riktigt bra lösning när man får njuta både av hemmalivet men av yrkeslivet, och att båda liksom då förstärker ju varandra.
Just det.
Man blir ju verkligen det här ollonet genom tillvaron, enormt mycket så. Eller klittan då i Saras fall. Och det är härligt. Och han hade rätt dålig, alltså först var han ju världens gulligaste och bästa unge i världshistorien fram till han var kanske fram till för drygt månad sedan. Sen hade han en krupp och var sjuk och var liksom mer som en vanlig bebis som ibland var smågnällig och inte alltid ville skratta när man skämtade med honom. Nu är han återigen världens ljuvligaste unge. Dock är han ju otrolig fara för sig själv och sin omgivning. Så att det är ju så att man måste övervaka honom hela tiden. Mm. För det går inte att göra hemmet till en tillräckligt säker miljö. Alltså då skulle man inte kunna ha några krukväxter. Vi skulle inte kunna ha någon spegel på väggen. Sådär.
Ja, men det där kommer hans jag ihåg. Alltså, när det var en period när man liksom från, alltså, jag vet inte hur högt upp de nådde, men det kändes som att det var typ en meter från golvet, så var man tvungen att verkligen så här, typ skala bort. Alltså alla bokhyllor och sånt var, vi hade ju bokhyllor ner till golvet. Det var ju liksom, de var ju bara tömda, för att det var ju ändå bara utrivet alltihop jämnt, så att man bara, det här orkar inte bry mig om det.
Ja, men om man är riktigt desperat, alltså vi har ju haft ibland att, och det hade jag med Iris också så här, nu har vi en aktivitet här i 20 minuter att du rycker ut alla böcker. Mm. För det är kul för dig. Alltså det är nästan önskvärt att nu har du någonting att syssla med som du tycker om, så ställer jag upp sen. Men däremot så här, vi har en jättestor spegel med liksom en ram, och nu är han i en ålder där han vill ställa sig upp mot allting, så då rycker han ju, han vill rycka tag i ramen på spegeln, och den är ju jättefarlig för den skulle kunna välta över honom liksom och sådär. Så man måste kolla på honom jämt, det är det värt för han är så jävla gullig. Hans favoritaktivitet är att krypa blixtsnabbt upp för trappan till övervåningen, där han alltid först går in till Iris rum.
Det är väl det första man hör, att man ställer för någonting så att han inte kan krypa upp på övervåningen.
Jo, vi har faktiskt fått grindar. Sara har beställt grind både upp och nere, men jag har inte satt upp den, för jag tycker, alltså, eftersom jag ändå måste kolla på honom, så verkar det helt meningslöst. Han älskar ju att krypa upp för trappan, eftersom att grinden, då blir det ju en, liksom, en höjd. Den sitter ju, alltså då kommer han inte kunna klättra upp i trappan, vilket kommer göra livet tråkigare för honom. Så jag tror grind, jag hade tänkt att man skulle sätta upp det nu, men inser att jag måste ändå hålla koll på honom. Så att, i och för sig, kanske i och för sig att man kan tänka att trappan är det enda sättet som han skulle kunna begå självmord. Liksom.
Men grinden är
spegeln, ju, där skulle han ju slå sig, liksom, men han skulle inte dö i alla fall. Han skulle kunna slå ihjäl sig i trappan.
Men jag menar, det skadar ju inte sätta upp grinden i och med att man behöver inte ha grinden stängd. Alltså, då kan du ju
jo, välja. Men det, som jag har inte öppnat emballaget än, men andra grindar är ju, det är ju en grinden, alltså dörren på grinden sitter som i en ram. Så att man kan inte då som bebis forcera den, även om den är öppen, tror jag, så lätt. Jag ska kolla på det. Det kommer komma en grind, men han älskar att springa upp då till.
Vänta, vi måste börja. Det här, vi ska reda ut det här sen då, men jag sa så här, en grind är ju bara stängd när den är stängd, och då borde du prata om att nej, jag vet inte vad det här är. Det här är en grind med någon ram. Men alltså, det är väl
nej, jag sa, jag har inte öppnat paketet. Ja, men grindarna som jag har erfarenhet av, då sitter dörren som i en ram, så att det blir krångligare även om de är öppna att gå, att passera. Och kommer vara mindre lätt och kul för dem att gå i trappan, tror jag. Så att jag får se vad jag gör med det. Men i alla fall, han går upp och sen så går han först in till Iris rum, då han går fram till hamsterburen och bankar lite på den, vilket får hon sluta med, för att Iris säger att det skrämmer hennes hamster Bernard. Men Bernard, och det här accepterar inte Iris riktigt att det är så, men Bernard vaknar, det är egentligen ett nattaktivt djur, och blir extremt nyfiken på Adrian, och så har de en slags utbyte. Bernard försöker klättra ut till Adrian, och Adrian försöker få tag i Bernard, och sen han tröttnar på det, så springer han in till till Ruts rum, där han går fram till en suddgummisamling som är flera hundra suddgummin som
tror
han
välter ut. Tror Adrian
tänker med
att det är han som är i en bur och att hamstern är i frihet, eller tror han fattar att det är hamstern som är instängd, och vad tror du hamstern tänker?
Jag tror att båda är väldigt klara över sina roller där.
Ja, du tror det, att Adrian fattar.
Ja, det är ju ganska, skulle nästan vara avancerat att tänka att
men
man själv
han bankar
bur eller
på
är i frihet.
Den och vill in i den, så tänker han att så här, där,
ja,
är
jo,
det, där jag vill vara.
Det är sant. Det är också ett slags fängelse.
Ja, att han är utstängd.
Men saker som jag måste rapportera också från, kommer du ihåg att det flyttade in en,
vad hände med dem? Förlåt, jag avbröt dig. Vad gjorde han med
suddgummin? Han välter ut Ruts suddgummisamling. Alltså det är tydligt, det finns massa grejer på övervåningen, men det är tydligt, det är hans absoluta favoritgrejer. Hamsterburen och suddgummisamlingen. Han välter ut dem
här,
med
munnen. Det känns ju som att du lite grann går igång på det, för att det skulle ju gå med enkelt handgrepp att stänga trappan så att han inte kommer upp, och stänga dörrarna till tjejernas rum så att han inte kommer in i dem.
Ja, men ja, nej, men det verkar, alltså, jag tycker att han ska fortsätta krypa upp och ner för trappan.
Tycker tjejerna
eller
att
ner krypa lite.
Men tjejerna inte tycker att det är så kul att han springer runt på deras rum på dagarna. Jag vill inte liksom piss on your parade, men jag vet inte.
Men det har inte de med att göra.
Nej, okay.
Tycker jag.
Bara du ställer undan.
Alltså det är harmlöst. Han river inte deras dagbok.
Ja, det är viktigt.
Exakt. Ja, ja, men så är det väl. Det är väl någonting som man behöver lära sig också. Men inte bara att gå i trappa.
Lyssnar inte någon längre på podden så att de får höra nu att Adrian...
Nej, jag tror inte, tyvärr. Jag tror inte någon gör det. Så att det, jag tror det är lugnt.
Mm. Det är ganska långt in i avsnittet.
Grejer som är speciella nu med honom. Kommer du ihåg att det flyttade in en kvinna på min gata som heter Michaela som sen visade sig varför på slutsen, för jag visste inte det då.
Nej, det kommer inte ihåg.
Hon flyttade in på vår gata och så satt jag i bilen och såg att hon var föräldraledig och så... var jag så avundsjuk på henne som har det så jävla väl förspänt om man jämför dem med när vi hade små barn och bodde på Ägersensåsen, tre trappor upp, trång jävla port utan hiss, bil på baksidan av huset som man behövde gå långt till bilen, mot nu när man har bilen, alla vi på Rebeckagatan har bilen på andra sidan gatan, så det är liksom 5 meter ifrån och det är, man kommer in på bottenplanet till en rymlig hall som man kan köra in vagnar i. Och jag var avundsjuk på henne och hoppades att hon skulle vara liksom så lycklig som hon borde över sin situation.
Just det.
Sen visade det sig att hon hade hört det, hon lyssnade på det där, vilket är väldigt roligt. Men nu lever jag i det där livet och det är fan, alltså det är helt otroligt om man har upplevt det här, trappor och skit. Jag gör nu så, min rutin är, för det första så somnar han i babybjörnen. Alltså med Iris och Rut. Med Rut kunde jag inte lägga henne förutom i vagnen. Och då var det pissregn ute och jag gick omkring fast jag inte ville. Hon ville inte somna inomhus. Med Iris var det så att jag la henne inomhus, men då, jag fick vaggan i famnen i 45 minuter tills hon somnade. Och så fick jag sån jävla liksom syra i axlar och armar. Och hatade livet. Han somnade i babybjörn. Så att i början så liksom av sövningen så gungar lite, har med babybjörn vänd mot mig, pussar på hans huvud, sjunger lite grann och sen kan jag ta upp telefonen utan att han märker, så somnar han ganska kvickt och jag kan lägga över honom då från babybjörnen till vagnen och ha honom sovande i vagnen inomhus. Just. Så att jag kan liksom buffa till den om han vaknar till lite, men vi får honom sova längre. Men de flesta, alltså de största läggningarna, de gör jag går ut och springer. Och det har jag hunnit med 2 gånger den här veckan nu, så har jag tagit hans första lur löpandes. Så jag sprungit första gången 19 kilometer, andra gången 20 kilometer.
Otroligt.
Det är ju en jävla dundergrej.
Ja, och hur känns det då? Kommer du sätta, göra en John Kingstedt här nu och försöka sätta olika rekord med barnvagns springning?
Nej, det är väldigt prestationsbefriat. Vi bara lunkar runt liksom. Jag joggar långsamt med honom. Men det är...
Jag har ju ett halvår på dig och steg upp det där.
Ja, nej. Jag kanske ska försöka slå något personligt rekord i alla fall.
Det blir nog inte intervallgrej.
Men första dagen då på föräldraligheten så fick jag lite hybris, för det gick så jävla bra. Alltså först morgonen då så käkade han som man skulle och sådär. Det som är svårt var ju typ så här att jag skulle samla ihop lite grejer, alltså kläder och sådär, som jag skulle ha på mig till löpningen och som han skulle ha på sig i vagnen. Och att det slog mig, att det är så jävla svårt. När man inte vet vad allting finns och sen har man liksom en bebis. Men sen kom vi iväg i alla fall. Han var vaken 5 minuter, nöjd i vagnen. Och sen sov han i 2 timmar. Och vi var ute och sprang och det var helt underbart. Jag var osugen innan, men sen var det liksom det skönaste som jag gjorde. Jag hade gjort någonsin. Jag var det här ollonet i tillvaron. Jag också såg stackars föräldrar som gick med sina vagnar. Vilket verkar så jävla liksom. Jag har ju själv gjort det. Det är helt menlöst att gå lite. När man kan liksom få den här enorma räckvidden. Springa 20 kilometer. Så nöjd. Kom hem, han åt jättebra, han var glad och sen så tänkte jag då att vi skulle rida på den här framgångsvågen, så skulle jag åka till Sats med honom, gymmet. Och för att Sara har liksom typ skolat in honom på minisats, men inte varit där på länge för vi har varit sjuka och det har varit jul och sånt där. Jag tänkte att jag vill att få det funka. Och jag tänkte att jag ska bara träna en halvtimme där, mest för att han ska få besöka minisats igen. Så ställde mig, lämnade in honom. Det verkade gå bra. Personalen där kände igen honom och var glad att se honom igen efter dryg månads uppehåll. Jag kom dit i vanliga civila kläder. Gick in i omklädningsrummet, bytte om. Satte på mig alldeles för korta, utmanande splitshorts. Ställde mig vid skijärgen och började dra.
Du tycker man ska sexualisera sig själv på gymmet?
Nej, det var andra som gjorde åt mig.
Ja,
jävlar vad de stirrade.
Ja, jag fattar.
Nej, men de var både färgglada och väldigt korta. Och det känns fel. Alltså jag tycker det känns okej om man springer snabbt att ha så korta, så färgglada splitshorts. Men inte om man står och stakar liksom.
Nej, jag fattar precis.
Så det känns lite fel. Men jag stod där, det bröt ut svett direkt. Det är ju en liksom utmanande grej att stå och staka i maskin och dessutom så är jag väldigt lättsvettad. Mm. Men efter bara 9 minuter stakande så ringde de. Det är en ny grej. Förut på minisats var det så här att de ropade upp, kan Mannes... Nej, förlåt. Kan inte Mannes, utan, för då skulle ju min pappa komma. Kan Iris pappa komma till minisats? Tack. Ja, exakt. Kan, ja, precis. Kan Iris pappa komma till minisats? Och det var ju väldigt pinsamt då. Mm. Nu ringer de istället på telefonen. Det ringde. Du måste komma, sa de. Adrian var då ledsen och så tog jag honom och då väntar man sig att han ska bli liksom glad. Mm. Men han fortsatte vara lika ledsen som han var när de ringde. Mm. Och så gick jag in i omklädningsrummet, för här kom ju det här, alltså hybrisen hade ju gjort att jag inte såg klart.
Ja, just det.
Dels hybrisen liksom, men sen också att jag, nu var det länge sedan, men i många år så lämnade ju barn på minisats som var nöjda och glada liksom.
Just det.
Men nu hamnade jag i en situation där jag behövde klä mig själv och klä honom medan han fullkomligt gallskrek i ett omklädningsrum där folk kom ut från duschen och bastun och liksom inte alls var sugna på att höra panikskrik från en bebis. Så jag visste att så här, nu panikskriker den här bebisen, men om jag ska komma härifrån, vilket vi ju vill, då måste jag sätta ner honom på golvet.
Ja, då skriker han ännu mer.
Då kommer han skrika ännu mer och alla de här bastugubbarna som har suttit och pratat om
Viagra och könshår.
Precis. Ja, och magar som det inte blir varmt under. Mm. De kommer undra liksom, varför i helvete han satt ner den här skrikmaskinen på golvet så att den skriker ännu mer. Bryr han sig inte om sitt barn? Vad är numret i SOS? Och så vidare. Ja. Så det den förnedringen behövde jag så gå igenom. Och det här var så traumatiskt för både mig och Adrian så att sen så när vi, på hela bilresan hem,
det
så satt han och grät.
Utanför och plockade honom direkt när du kom ut, eller?
Ja, vi behövde liksom verkligen rivstarta bilen och köra allt vi kunde. Ja, men så skrek han hela vägen hem och
vet,
det var så här...
Du hörde inte vad jag sa. Du bara, ja, jag sa ju att det stod ett SOS-team utanför och tog Adrian direkt.
Nej, alltså jo, jag hörde det, men jag sa att vi rivstartade bilen och lyckades köra ifrån.
Lyckades undkomma dem.
Precis. Okay, men det krävde liksom körskicklighet.
Jag förstår.
Och zigzagkörning på motorväg. Han skrek hela vägen hem, så att första dagen var ju liksom så här en väldigt, väldigt hög topp och en väldigt, väldigt djup dal. Så jag försökte kompensera det igår genom att, och sen också den här minisatspersonalen tyckte så här, liksom, vem är den här pappa som glider in första dagen och tänker att han ska köra skier och liksom kommer helt jävla svettig. Alltså det blev inget bra.
Men split, nu var jag där igår. Och med sexiga split shorts.
Ja, ja, precis. Och det såg ju de. Först verkade det ju som en normal person med jeans, men sen kom jag med sexiga split shorts. Igår var jag i alla fall där och lämnade in honom utan att träna. Eller jag stannade kvar och lekte med honom där 40 minuter och sen gick hem utan att träna. Så att vi liksom började om lite grann.
Ja, men det var väl klokt. Men jag tänkte också på det här med att det gick bra på springturen men dåligt på gymmet.
Mm.
Det är ju andra termodynamikens andra huvudsats.
Ja, precis. Så man kanske ska gå på minisats om det har gått dåligt med löpturen.
Ja. Alltså har någonting gått bra, då ska man sen liksom försöka och inte göra någonting bara. Och har någonting gått dåligt, då ska man bara göra en jävla massa grejer, för då kommer någonting gå väldigt bra.
Ja. Det tycker jag kan bli en uppmaning till alla våra lyssnare. Vi hörs om en vecka.
En spirituell tanke.
Exakt. Då, nästa vecka blir det mer berättelser om könsförsyrer och om att vara en erogen zon i tillvaron. Och om föräldralighet förstås, för det är det vi sysslar med i den här podden, tydligen.
Japp. Ha det bra. Hej då!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.